En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridor.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, den sista för sommaren. Vi går verkligen in på säsongens upplopp. Kanske att det filas på en del Almedalen-tal, men annars händer inte mycket. Förutom då att Liberalerna ska få en ny partiledare på fredag. Det verkar bli Nyamko Sabuni, tyder allt på. Det ska vi förstås prata om. Med oss för att göra det idag har vi Ulrika Schenström som moderat.
Yes, hallå.
Vi har från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion Susanna Kierkegaard.
Hallå, hallå.
Och vi har Anders Lindberg från samma redaktion som just nu lutar tillbaka från mikrofonen.
Ja.
Ja. Hej, välkomna alla tre.
Tack.
Jag heter Anna Andersson ska jag säga och idag är det den 26 juni när vi spelar in det här. Det är onsdag, det är efter lunch, det regnar i Stockholm. Ett skönt sommarregn tycker jag personligen.
Ja, inte med sandaler.
Men det kunde du ju ha valt själv, att ha på dig någonting annat.
Det
regnade redan i morse, Anders.
Skor. Ja,
det är riktigt image. Men vad säger det? Om man har sandaler blir det väldigt blött om fötterna.
Ja, så får man ta för sin image.
Ja, precis.
Ja,
så du har något
problem med blött om fötterna.
Det blir sandaler in i oktober.
Ja. Fast det är inte oktober nu.
Nej, men förr eller senare blir det oktober, trust me.
Och då regnar det.
Inte känns så.
Då kan det regna.
Så sent som förra måndagen Ulrika, då var du helt säker på att det,
jag börjar med att säga det nu på en gång. Ja. Jag brukar ha rätt, men även solen har sina fläckar. Mm. Men eventually kommer jag ändå få rätt. Jag vet det. Det kommer till slut ändå bli så att jag får rätt.
Berätta.
Kan du berätta exakt
men alltså, jag bara säger det att jag tror att det kommer bli problematiskt tror jag. Jag hade fel i utfallet. Vi kan diskutera säkert väldigt länge. Min fadäs här och att solens fläckar länge. Jo, men det kommer Anders påpeka för mig länge.
Varför tror du att du hade fel?
Vad var det som hände?
Jag tror att jag missbedömde att jag sammanfogade den falang som var för ett SD-samarbete som sen fallerade i regeringsförhandlingarna och jag tror att jag missbedömde just det.
Okej. Okay. Du menar att den falangen såg lite annorlunda ut än då?
Eskilstuna-Kuriren har ju en teori som är intressant igår.
Väldigt intressant teori. Om röst till... Nej, ja, men du kan väl berätta vad som står det där, Anders?
Det är ledare i Eskilstuna-Kuriren.
Ja, men vad de har gjort är att de har helt enkelt lagt ihop alla indicierna under hela processen. Kring att så här, vem har påverkat det här egentligen. Och då listar ju den här vad heter det, PR-byrån som Johan Jakobsson som ju då utses som
tidigare partisekreterare
som då utses som på någon slags chefstrateg åt Sabuni. Och så går de ju igenom den där och de avslöjar vilka kunder de har, de är jättehemliga på olika sätt och sen så listar de helt enkelt indicier för att det här är verkligen någon som har ansträngt sig.
Vilket betyder att jag då kanske trodde,
och så låter
och så
hela
vet
artikeln.
Vi ju då kanske att det var så att det var den falangen som misslyckades med regeringsbildningsprocessen. Ja. Så det var väl kanske, det som jag läste fel.
Jo, men då kanske det var ju precis det här. Och det låter ju nästan på Eskilstuna-Kuriren som att det är liksom jämförbart med Ryssland som har liksom påverkat det amerikanska presidentvalet.
Ja, det är väl kanske lite sådär.
Nej, men det är verkligen, det är liksom den stämningen.
Ja, alltså min riktigt konspiratorisk.
Det är verkligen en sån härligt konspirationsteoretisk text.
Min tanke liksom. När jag läste det var att det här är väl ingen konspiration, det här är väl politik. Är det inte så här går
jo,
till?
Lite grann. Så.
Ja, eller? Att en PR-byrå...
Men de är ju liberaler, så att, jag menar, det vet vi själva.
Eskilstuna-Kurirens story är
du
ju att den här
som kommer från ett politiskt parti, Anders, det är ju så att det är inte alltid det går till så där jättesnyggt.
Nej, fast idén om att en PR-byrå skulle på något sätt ha påverkat detta...
Jag tror jag inte det är PR-byrån, det är väl Johan Jakobsson.
Jo, men han leder ju PR-byrån.
Jo, men det är väl inte samma sak.
Så är det ju en intressant story som de ändå tecknar.
Gud, det är inte PR-byrån som är grejen. Det är väl det att Johan Jakobsson som...
Vi får väl ändå erkänna att det är roligt i Eskilstuna-Kuriren.
Är Lars Leijonborg-falangen som tog in Sabuni i partiledningen när han var partisekreterare. Så
det
var väl det.
Roligt, jag tycker ändå de gör en rolig grej. Nu har ju Eskilstuna-Kuriren förlorat. Så jag gissar ju att de sitter och är sura för att de har torskat och så ritar de upp den här fantastiska konspirationsteorin.
Men ni vet, det är så fräscht med de här små falangerna i olika partier. Så att man kan ju, är man lite cynisk så ser
Men den väcker ju ändå tankar. Och jag funderar så här, när jag läser det där, så funderar jag så här, hur kommer efterdebatten i Liberalerna att se ut? För det är klart att om det förlorande gänget...
Om det
gänget,
finns några kvar.
Om det finns några liberaler kvar. Men om det förlorande gänget tycker sådär, vem betalade kampanjen? då är det klart att det där kommer ju bli en tagg som sitter kvar sen i liksom Liberalerna.
Mm. Kan det bli, en tagg på Sabuni?
Ja, men här börjar vi ju se den här dolkstötslegenden som på något sätt alltid uppstår i konflikter. Liksom, vem lurade vem och sådär. Mm. Så jag väntar ju lite på så här, ni kommer ihåg efter Juholt, då högg ju alla Juholt i ryggen. Och sen skrev ju liksom Daniel Suhonen det ultimata verket om vad som egentligen hände. Det vore kul om någon kunde skriva så här, det ultimata verket, vad som hände,
ja,
inifrån Liberalerna.
Det vill jag också ha.
Okay, jag kan tänka mig trycka en del av den historien om någon där inte
hjälpa,
har den.
Jag kan hjälpa till att skriva om det är någon som inte känner att de orkar.
Intresse kanske för
bara berätta
Erik
för mig
Ullenholz
så skriver jag.
Ja, Ulrika, om ni berättar för Ulrika så kanske vi kan trycka, hjälpa till i tryckningen.
Ja, vi är riktigt storsäljare. Ja, i alla fall i det här rummet.
Ja, precis.
Jag köper kommentarer på alla ex här.
Precis. Vem är Liberalerna för Daniel Suhonen?
Ja, träd fram.
Precis. Det är ju ändå en men hörni, Susanna, vad vet vi egentligen om vad Sabuni vill göra med Liberalerna?
Jag tycker att det som är mest talande är väl att det blir en hårdare politik. Det tycker jag att man inte bara ser hos Liberalerna utan överallt. Om vi ska prata om Danmark sen till exempel, att det är en himla massa piskor och inte så mycket morot.
Men vet man att det blir så? Jag tycker att, att hon inte har varit riktigt så tydlig som hon själv säger att hon är, eller?
Ja,
frågan är ju vad hennes falang vill, så att säga. Jag tror ju, jag vågar inte tro något längre när jag är ger upp.
Jag skojar bara.
Nej, kom tillbaka. Jag
är bara helt förtroende.
Men är det inte också intressant vad den andra falangen tänker nu? För att igår hade ju Aftonbladet nyheten att ett gäng av den andra falangen, om vi kallar dem Team Ullenhag, hade ju hoppat av. Jag hade inte jättemycket koll på vilka de där var.
Men det var ju partiveteraner.
Har du inte koll på vilka de är, Anders?
Inte just dessa toppliberaler. Jag tänker att Sabuni ändå måste förhålla sig till den opinionen på något sätt.
Ja, så annars så halveras de.
Ja, hon kan ju inte bara förhålla sig till sin egen opinion.
Du vet, de har en split här. Du vet, det är Trump mot Clinton.
Vem är Trump?
Ja, uppenbarligen är Trump.
Vi har Bayern-Berlin, vi har liberala konservativa.
Du tänker att Trump är Sabuni?
Galtan-grejen, det är ju det allt det här handlar om.
Man är så trött på Galtan.
Är du?
Ja.
Ja, men den existerar ju.
Ja, än så länge.
I alla fall vid Vanadisplan och i Årjäng kan jag säga, det är två helt olika
och
arenor.
Och Liberalerna.
Ja, precis.
Och i Moderaterna.
Men alla verkar utgå från att Sabuni ska ner i samma hörn som Moderaterna, KD, Sverigedemokraterna och fiska efter samma röster. Men är det verkligen så smart? Alltså, är det inte ganska redan fullt i på den delen av spelplanen?
Det är många fiskar i ett litet akvarium. Alltså.
Men jag, absolut, och jag tror egentligen att Socialdemokraterna kommer få den där problematiken också. Alltså med LO-kollektivet
med sprickan,
i arbetet. Ja, lite så kommer det nog vara. Storstadssossar mot landets sossar.
Alltså,
jag vet att det är jättekänsligt och jobbigt,
men det är nog inte LO så mycket tror jag mot andra, utan LO kommer nog att vilja prata välfärd om du lyssnar på LOs ledning, så de vill prata fördelningspolitik. Men däremot så, det finns ett gäng speciellt tjänstemän i regeringskansliet, sossar, eller före detta tjänstemän i regeringskansliet, som håller på väldigt mycket i liksom, vad kan man vinna på danska valet, de sitter med sina Excel-ark och räknar ut, lyssnar mycket opinionsmätningar och sånt där. Och det är klart,
Hans
det
Sanke
gänget,
kanske?
John Sanke som är valledare, skulle absolut kunna vara det, men han är ju valledare samtidigt.
Ja, men han är ju ändå.
Men det är inte alls omöjligt, men vad jag tänker är att det är gänget som har en väldigt taktisk syn på politik. De kan nog mycket väl tänka sig att man ska kunna gå åt det hållet och sådär. Det är inte alls otänkbart. Det finns
tillbaka till Liberalerna, för det är de som ändå nu står. De står väl ändå för en slags akut behov av
hjälp.
Absolut. Väljare, politik. Gud, ni är så hjälpsamma här.
Ja. Liberalerna är oerhört tacksamma just nu.
Men är det verkligen, är det så självklart att de kommer gå åt det hållet, tror ni?
Nej, det är inte helt självklart, eftersom hon ska hålla samman de här två olika opinionerna och hon ska försöka samla det här partiet, så måste hon ju stå och balansera där mitt i och göra alla lyckliga, och det är oftast ganska svårt.
Samtidigt, jag tänker också att hennes stora dilemma nu är ju de här enorma förväntningarna. För nu har ju nästan alla moderater, Sverigedemokrater, Kristdemokrater har ju en förväntan på att hon nu ska välta Löfven, hon ska välta januariavtalet, hon ska liksom bli Sara Skyttedal fast mot januariavtalet som sett som Sara Skyttedal fällde decemberöverenskommelsen. Och Och på något sätt, hon kommer inte att kunna infria det. Därför att ett parti på knappt 4% utlyser inte ett nyval. Så lite tror jag att det kommer ganska snart en svekdebatt. Du lovade ju att, du sa ju
hon
att...
Hon har väl inte lovat att, någonting?
Nej, det är klart hon inte har lovat något. Men jag tror att upplevelsen bland många till höger är att nu ska hon minsann reda upp Absolut. Den här soppan i höstas. Och när den förväntan träder in, då tror jag att många kommer besvikna. Och då ska hon hantera den besvikelsen och att hon ju faktiskt har en falang i sitt parti mot sig.
Vem tror,
och det är knepigt.
Ja, och vem tror vi kommer bli partisekreterare?
Ja, vem tror det? Det var också en fråga på
Johan
mitt papper.
Johan
Jakobsson kanske.
Tror ni det?
Nej, jag vet inte, men det skulle ju kunna vara så.
Vilka
kanske.
Tror ni annars? Ullenhag, lämnar han politiken för gott nu?
Nej, han det tror jag inte.
Han åker tillbaka till Amman och bidrar sin tid.
Ja. Okej, han bidrar sin tid. Ni tror att på en comeback.
Om man jämför med Juholt, som också var en outsider som kom in, så han varade ju 11 månader. Om jag var en motkandidat till henne någonstans i Liberalerna, så skulle jag ju vänta lite och se hur det här gick innan jag liksom packade ihop min packsäck och drog. Den här idén att man hoppar av sitt parti för att det väljer fel partiledare, den tror jag för de flesta är ganska främmande.
Ja, nej, men det tänkte jag på. Ni nämnde det. Som sagt, Aftonbladet rapporterade igår om, vi kallar det liberal toppolitiker, men man kan säga att det var i alla fall veteraner. Det var ju politiker som har suttit i riksdagen, som hade väldigt många år i Liberalerna, som liksom sin förtvivlan över att det inte blev Erik Ullenhag lämnade partiet. Är inte det? Skulle de inte haft lite mer is i magen?
Men är det inte så att partistyrelsens mandat går ut den 28 juni, vad jag förstår? Jag kan naturligtvis ha fel nu, men det var jag har förstått. Vilket gör att det kan ju mycket väl vara så att det kuppas på många andra platser. Eller alltså att det kommer in ett helt nytt gäng i den här partistyrelsen.
Fast de har också skrivit uttryckligen, Liberalerna har gått ut med ett meddelande för några veckor sedan, slutet av maj, om att det är klart att en ny ledare ska få välja sitt lag.
Ja.
Och det där är ju också logiskt. Det är klart att du väljer ju en person, men du väljer ju också
annars ett lag. Annars är det ju helt orimligt.
Så det som händer nu och kommer hända nu, det är bara fullt logiskt. Hon kommer att ta kontroll över partiapparaten, hon kommer att ta kontroll över riksdagsgruppen där det går. Och sen kommer hon att ha en smekmånad på kanske ett halvår. Och sen när hon inte har levererat i höstbudgeten, hon har inte levererat i vårbudgeten, då tror jag någonstans under nästa år så kommer kraven att komma på, ja, men nu vill vi se lite action liksom. Och där någonstans så blir det är då hon prövas liksom. Så hon kommer ha en ganska lång stund nu att vila upp sig på.
Susanna,
vad kan man ens erbjuda för action i den sitsen?
Fälla statsråd.
Ja. Är det hon ska hålla på med?
Hon försökte ju fälla Strand, eller Liberalerna försökte ju fälla Strand, eller det misslyckades. Och då visar de ju att Liberalernas röster inte behövs. Så att det är klart att hon har inte en särskilt lätt sits.
Nej,
jag tror ju första stora striden kan bli försvarspengarna till exempel. Alltså det finns inte med i 73-punktsprogrammet, men det finns med i försvarsberedningens rapport. Det är en sån typisk sak hon kan välja. Så hon kan plocka några sådana saker under hösten. Jag skulle tro att det är en av dem hon plockar.
Någon som
ingen där håller nog.
Nej. Jag tänkte på det, den här ledaren i Eskilstuna-Kuriren. De tog upp det här med lej. Alltså så här, någonting, har man inte tänkt med jättemycket i politiken, så blev man lite förvånad. De refererade tillbaka till Leijonborgs partiledarskap och hur Sabuni liksom lyftes av honom. Står hon för någon gammal konflikt i Liberalerna som liksom Björklund hade klocket på? Eller vad är det här?
Alltså jag kommer ju ihåg Liberalerna när de på något landsmöte eller någon sån här tillställning, när de kom in med två stycken fotografier. Ett fotografi av Jan Björklund och ett fotografi av Lars Leijonborg.
Mm.
Och det var på den tiden Lars Leijonborg var partiledare, men det var så uppenbart att Jan Björklund ville bli det. Och Lars Leijonborg hängde ju kvar under en lång tid på slutet där efter sin Lejonkungen-insats. Jag undrar om inte vad, nu kan inte jag läsa folkpartistiska, men om jag förstår vad som står i Eskilstuna-Kuriren, så är det att det är den konflikten mellan de två falangerna som fanns då, som är någon slags post-Maria Leissner-konflikt.
Och det var de två som tillsatte Maria Leissner tillsammans?
Ja, och sen började de bråka med varandra, och det är den konflikten, så det är liksom, det går tillbaka väldigt lång tid.
Det antyddes det på det här, ett sätt som man som vanlig läsare inte riktigt förstod.
Det är svårt att läsa folkpartistiska.
Alltså partister av alla slag verkar oerhört långsinta. Den här SSU-striden på 90-talet, var inte den eller MUF?
Nej, men jag är fortfarande arg.
Striden på 90-talet, de är fortfarande arga. Absolut.
Och är det pojkarna och flickorna?
Ja, nu är det pojkarna och flickorna. Ja.
Alltså det verkar man...
Men det här är Liberalernas motsvarighet till det som nu kommer tillbaka.
Men som vi har ingen hade koll på riktigt då, eller?
Ja, Liberalerna verkar ha väldigt koll.
Jo, men jag tänker som vanlig väljare så blir man ju lite häpen. När Leijonborg plötsligt tas upp
det här med partier efter 12 år med Jan Björklund. Friskt, alltså, det är ju inte friskt. Det.
Fast den där riksdagsgruppen de har, där halva riksdagsgruppen är för den ena och halva den andra. Och ingen av dem sitter i den. Alltså det kommer ju vara att ena den.
Men vad jag har förstått,
kommer inte Christer Nylander att vara det första huvudet att rulla? Din favoritkandidat förut?
Min andra favoritkandidat.
Kommer inte han att vara det första huvudet att rulla?
Han sa också
var fel.
Han leder riksdagsgruppen.
Jag sa det själv.
Han leder ju riksdagsgruppen då och var då Ulrikas favoritkandidat.
Nummer två.
Jag skulle ju tro att hans huvud är det första att rulla. Och sen måste du ersätta som någon Sabine-lojalist liksom.
Allan Widman.
Ja, men någon sån.
Ja, men alltså, ja, fast hon kommer behöva balansera det, annars så kommer de ju splittas i två delar och så kommer, för jag ser redan nu hur vissa liberaler i min Facebookflöde börjar gå mot, skriver aktivt att de inte tänker rösta längre på Liberalerna utan tänker gå åt Centern.
Kära någon.
Det var snabbt beslut. Jag blir också lite förvånad. Men att ge en chans och se vad det blir.
Det gör väl ingenting om folk går till Centern.
De investerar personligt, de här partisterna.
Ja, men de är så arga. Men det gör väl inget om de går till Centern.
Men de verkar faktiskt väldigt arga i det här partiet nu. Alltså, det verkar vara väldigt infekterat.
Vad hände
på ett sätt
med
som
de gamla folkskollärarna?
Ja, Anders Leri Mjugg här. Du var riktigt happy faktiskt. Oj, oj, oj.
Nej, men jag tänker så här. Det blev inget OS. Erik Ullenhag blev inte vald. Det var inte världens bästa vecka för vänstern i Sverige.
Vi tänkte prata om OS,
men det var inte världens bästa vecka för vänstern i Sverige. Man får bara erkänna det. Det
gick inte vänstern ville väl inte ha OS?
Jo, alla ville ha OS.
Det var en vänsterlinje.
Det var möjligen inte en framgång för Aftonbladets ledarsida.
Det var inte jättelyckat.
Det gick
inte
så bra. Vänsterprojektet vinter-OS, jag vet inte riktigt.
Men det var inte jättelyckat. Och då får man liksom glädja sig lite åt att de bråkar i Liberalerna.
Ja, man får ta det. Du är så positiv, Anders.
Ja, det är fredag.
Sista frågan på.
Nej, men det känns som fredag.
Det känns som fredag.
Ja, sista frågan om Liberalerna. Ni var inne på förstås januariöverenskommelsen och de förväntningar som finns. Kommer den här regeringen, kommer januariöverenskommelsen klara sig fram till 2022? Kommer regeringen kunna
sitta kvar? Jag tror faktiskt att hon kommer att göra det. Sen möjligen att hon
kommer hedra överenskommelsen.
Ja, hon har ju till och med sagt det. Att hon ska göra det. Så jag tror nog att hon kan göra det, men det beror ju på vad hennes falang kommer att pressa
uttrycket
på.
Vad tror du, Susanna?
Jag tror också att den håller. Finns inte så mycket att vinna på alternativet.
Ett nyval.
Anders? Jag tror det är so-so. Jag tror att om hon gör en Ebba Busch-tour och laddar om liksom med 8% snart i opinionen, då tror jag att januariavtalet lever livsfarligt. Okay. Jag tror det hänger helt på liksom hennes. Så nu måste sossarna gå en balansgång här. Man måste dels hålla henne så kort att hon inte ser ut som jätteframgångsrik, men dels så glad att hon inte bryter det.
Att hon inte sticker.
Men liksom, tittar vi framöver nu här så har vi ju värnskatten som är en folkpartistisk paradgren. Jag tror att jag räknade, det var över 30 punkter i det där 73-punktsprogrammet som på ett eller annat sätt handlar om skolan. Jag gissar att Liberalerna har skrivit in allihop. De kommer att trilla ut nu efterhand här. Alltså det kommer att vara tydligt att Liberalerna vinner mycket på det här avtalet. Och det är klart att om hon framstår som en vinnare, en framtida kungamakare, en viktig person, då kommer det partiet att öka. Ebba Busch Thor har ju liksom segnat ihop efter Adaktusson-gate, så att liksom det finns ett utrymme nu till höger som hon mycket väl kan ta.
Man kanske ska ha SCB i november som ett riktmärke. Det blir spännande.
Ja, och budgeten tror jag. Budgeten tror jag är viktig, för det är den som på något sätt långsiktigt också visar.
Det ska också bli väldigt intressant att se hur medlemmar och vilka andra som kommer runt, hur det här kommer att
vilket
gå.
Vilket lag hon väljer.
Ja, vi får ge ett halvår, tänker jag.
Och vilka som kommer tillkomma eller vilka som kommer lämna. Alltså se vilka typer det är och vilka delar av partiet.
Vi har ändå lite spännande liberala tider framför oss. Och som sagt så ska hon då debutera i Almedalen nästa vecka. Mm. Ett tag.
Då ska vi gå dit och lyssna.
Då ska vi gå dit och lyssna. Nej, inte jag. Jag har sagt
jag ska gå dit och lyssna.
Jag
ska stå där och lyssna.
Men vi går vidare. Vi ska ut i Europa. För där händer det ju lite mer än här hemma, kan man säga. Helt kort ska vi kommentera.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
att Danmark sent igår kväll blev klart med ett avtal för ett regeringsunderlag där. Det blir en ren sosseminister. Hur den ser ut vet vi inte. Men de lutar sig mot en uppgörelse tillsammans med, nu ska vi se, det var tre partier, Radikal Vänstre, Enhetslistan och Socialistisk Folkeparti. Vad tror ni? Blir det en stabil regering?
Ja, den är stabil. Den politiken hänger ihop. Det är skillnaden till januariavtalet. Januariavtalets politik hänger inte ihop.
Det tog de bara 3 veckor att få ihop dem också. Ja. De pratade om att de var rädda för ett svenskt utdrag.
Scenario.
Kan man verkligen prata om svenska tilldrog?
Ja. Till danska regeringsprocessen.
Avskräckande effekt.
Mm. Ja. Nej, men alltså, den politiken hänger, tittar man igenom det, jag har läst in det där hyfsat noggrant och pratat med folk i Danmark också som insatt i den där processen. Och det här hänger ihop. Man har samma grundsyn på hur maktbalansen ser ut. Och då är det så att det som ingår i avtalet ingår i avtalet. Det som inte ingår i avtalet ingår inte i avtalet. Och det är det viktigaste i det här. Och det betyder till exempel att migrationspolitiken, förutom några symbolfrågor, som det här, Lindholm, den här öde ön de skulle sätta folk på, den försvinner, den är borta. Man ska också ta emot lite mer kvotflyktingar, man ska stänga ett ökänt militärförläggning, eller man ska inte ha barnfamiljer på en ökänd militärförläggning där man haft den tidigare. Men förutom de tre frågorna så kan regeringen förhandla fritt med migrationspolitiken med vem som helst i Folketinget. Och sen så är det också pensionsfrågan där sossarna har en extremt hög profil när det gäller att differentiera pensionsåldern. Att pensionsåldern för människor med hårt kroppsarbete ska kunna vara lägre. Och det där har man förmodligen stöd i Folketinget för, men inte i den här koalitionen. Så att det är väldigt viktigt att vad som ingår i avtalet och vad som inte ingår i avtalet. Mm. Och det här betyder ju i princip att med den förhandlingsordningen så kan du styra med en minoritetsregering i Danmark. Så den är en stabil.
Så du tycker den ser stabil ut?
Nej, den är stabil. Ja. Alltså jag tror att förra gången så föll ju S-regeringen splittrades när Helle Thorning-Schmidt satt. Föll ju på den här privatiseringsaffären. En stor privatiseringsaffär av offentlig egendom. För då hoppade Socialistisk Folkeparti av. Den frågan är nu i det här regeringsavtalet explicit utskriven som att man inte ska privatisera. Jag tror det står så här, strategiskt viktig infrastruktur eller någonting. Det handlar om elsystemet eller elnätet. Och det betyder, tror jag, att den typen av frågor inte riktigt finns. De som skulle kunna splittra regeringen, de är liksom utlyfta ur debatten. Så det är en mycket mer vänsterinriktad regering som Danmark får. Migrationspolitiken kommer allt väsentligt inte att ändras.
Susanna, tror du att svenska socialdemokrater har något att lära?
Alltså jag tycker egentligen inte om så mycket att man ska hålla på att lära sig saker av varandra. Det är så otroligt tråkigt att börja, för då blir det som något slagsmål om tolkningen. Vissa kommer hävda att det var att de blev mer auktoritära och att det var därför därför de fick en sån regering, och andra kommer säga att det var att de blev mer vänster i välfärdspolitiken och sådär.
Men alla kan liksom hitta sin darling i det här.
Ja, exakt. Och egentligen, vad är det som säger att man kan applicera det på Sverige? Vi får väl hitta på en egen politik.
Det går så där,
strunta
tycker jag,
i Danmark. Ja, det går ju så där, ja. Men det kanske är just för att man ska hålla på att tyda och tolka massa opinionsmätningar och opinionsmätningar i andra länder.
Hatar
opinionsmätningar. Trött på att lära sig saker av andra.
Alla tror på dem där också. Helt sjukt.
Det är ju friskt.
Börja från noll. Ja.
Mm. Bra.
På något nytt. Ja, tack.
Okej.
Men vi
sitter tyst.
För säkerhets skull lämnar nu Danmark.
Och så går vi vidare.
Kan bli obehagligt där annars. Nu ska vi till Ulrikas älskling.
Ja.
Vi ska prata om Boris Johnson.
Det är min älskling också. Det är alltså inte så att jag tycker om honom i vad han tycker, utan bara fenomenet. Jag är lite fascinerad över
Jag är rädd,
det är samma sak. Det kan vara samma känsla.
Fascinationen
över Boris.
Ja, allting tyder ju på att det blir han som tar över konservativa Tories och därmed får flytta in i 10 på Downing Street. Finns det någonting som pekar emot?
Han själv.
Ja, den här, och så de här
han kan fortfarande skjuta sig själv i foten.
Ja, men brudarna.
Och Susanna först.
Ja, men det är bara han själv som kan förstöra för Boris Johnson, och så har det nästan alltid varit. För att han är en sån som, ja men han har hela hans person som är någon slags, den är ju bara påhittad, alltså det är ju bara ett skådespel.
Ja,
att han är rolig och dum och spexig. Och är det ens politiska personlighet så gör det liksom inget hur korkat man ens svarar på frågor, att man vandrar iväg mitt i tv-intervjuer när man inte vill svara på reporterns nästa fråga.
Lite Bengt Westerberg. Händer då och då. Jag såg det där konstiga klippet när han berättade om att han gjorde kartongbussar. Såg ni det? Ja, han brukade ta, inte mjölkkartonger men typ motsvarande, så klippte han ut och byggde små bussar och satte passagerare som såg glada ut, för så skulle det vara i London.
Var det därifrån den här idén om Brexit-kampanjbussen kom kanske?
Nej, det här var helt nyss. Nej. Det här var när han nu... Han fick ju så mycket kritik för att han duckade. Han försvann ju liksom. Mm. Och då gav han några intervjuer.
Då var det han höll på med.
Nej, men sen är det ju här med brudarna.
Mm.
Och ja, just i helgen fick ju polisen rycka ut.
Nu var det bråk med brudarna.
Mm.
Eller bruden.
Sambon.
Mm. Ja.
Ja, polisen fick väl komma dit för någon misstänkt lägenhet.
Men har engelsmännen liksom...
Men har de tolerans för det? Det som jag tyckte var mest intressant var att de spelade in och ringde polisen. Det är lite så här Storbritannien
som
så
här,
alla är med House of Cards.
Ja. Sverigedemokraterna som ett land. Liksom.
Men är inte det ett tecken på att det kanske inte är första gången det händer?
Det är ett tecken på att hans grannar inte gillar honom.
Ja, det är nog ett tecken på att hans grannar är medlemmar i något annat parti.
Man behöver inte gräva efter tecken på det. De har satt upp en stor skylt utanför hans dörr där det står anyone but him och en stor bild på dem.
I det huset har man ett stort kulturproblem faktiskt. De tål inte varandra.
Men om man tänker, vad finns som kan hindra honom? Alltså en sak som kan hindra honom, det är att människorna blir vettiga. Alltså,
jag tror att han har planerat detta så länge. Okay, han har ju skrivit böcker om Winston Churchill och sådär, som bytte partier och vände kappan lite efter vinden, som i dagens läge är en hero så att säga, men inte alls var det under sin tid om man läser sin Winston Churchill historia och jag tror han är lite Winston Churchill.
Ja. Absolut, han har velat bli premiärminister sedan han gick på Eton.
Ja.
Som många av hans klasskamrater.
Det var ju någon som sa att det här är vad som händer om man skickar Donald Trump till Eton.
Ja.
Då får man Boris Johnson som är ute i andra.
Han verkar lite godmodig än Donald Trump.
Alltså jag tänker ändå att människor kan bli vettiga. Alltså jag tänker ändå det.
För du tror
det? Brittiska folket är ett mycket klokt, liksom, klokt
men
elektorat.
Men det är ju inte brittiska folket som ska välja.
Nej, jag vet.
Det är Tories parlamentsgrupp.
Det kommer ju att komma ett allmänt val. De har ju inte eviga mandatperioder, de sitter inte på livstid. Det kommer ju att komma ett allmänt val. Och då ska ju han möta den folkliga och mycket mittenorienterade Jeremy Corbyn. Så då kommer ju få liksom det värsta av alla världar samtidigt i det valet.
Men det blir kul.
Det blir väldigt roligt. Ja.
podden måste liksom, go London.
Och som någon sa, Jeremy Corbyn är ju speciell på det sättet att han är ju den enda som skulle kunna förlora ett val mot Boris Johnson.
Det är också en begåvning. Ja.
Men hur kan brittisk politik lyckas välja dessa två människor som är liksom ovalbara i alla normala system?
Tyder inte på ett partisystem som har gått
alldeles... Medlemsomröstningar.
Ja, medlemsomröstningar.
Vi är tillbaka i det.
Man kanske måste avskaffa medlemmar.
Alla utom medlemmarna får rösta.
Ja. Bli som nederländska Geert Wilders parti. Bara en medlem, han själv. Ja, det är ju så. Funkar jättebra.
Boris Johnson känns ju lite sån. Alltså han är ju lite ett enmansparti på något sätt.
Fast är inte dilemmat med medlemmarna i Tories just att de är män, de är rika, de är äldre, de är liksom helt icke-representativa för
Storbritannien. De verkar hata EU något så fruktansvärt mycket. Alltså.
De hatar väldigt mycket, väldigt mycket. Alltså jag skulle säga, det kom en undersökning med partimedlemmarna om vad de hellre skulle se än att Brexit inte hände. Alltså de frågar, vill du helst att Brexit inte händer eller att partiet blir destroyed, alltså deras eget parti.
Förstört.
Då väljer de heller, men det är verkligen inte ens förstört utan så här sprängt i luften. Vill du hellre förinta ditt eget parti än att avstå från Brexit?
Ja,
en majoritet ville hellre ha Brexit.
Men jag läste den undersökningen, det enda de tyckte sämre om en Brexit var Jeremy Corbyn.
Men förstår ni inte hur jävla fascinerande det här är att följa? Det är inte väldigt spännande.
Jo, det är det.
Och får jag då fråga, när är det exakt han väljs?
Brian som börjar med 22 juli.
Ja, precis. Mm. Det är en månad ungefär. Ja. Precis. är det dags.
Mycket kan hända. Han
är ju väldigt störst när det gäller Brexit och liksom säger att han kommer leverera den 31 oktober så kommer Storbritannien att lämna EU. Kommer han kunna leverera på det?
Nej, det tror inte jag heller.
Så gör han det. Alltså jag har faktiskt börjat tänka om det där. Jag har tänkt att det inte blir någon hård Brexit därför att så dumma huvudet kan man inte vara. Men om politiken fortsätter vara baklåst och Corbyn inte väljer att köra allt han kan på en ny omröstning, för det finns ju också det alternativet att Labour bestämmer sig för att liksom plocka upp den opinionen och köra liksom. Men om man inte gör det...
Finns det något som tyder på det?
Alltså Corbyn är en gammal EU-motståndare, alltid varit mot. Men det som tyder på det möjligen då, det är ju att hans supporters i Labour är ju yngre, nya medlemmar. Och de är ju med enorma marginaler för EU. Så att det kan ju sluta med att båda de stora partierna i Storbritannien som har dominerat brittisk politik i 100 år, båda går under och ersätts av något annat.
Just nu kanske man inte skulle sakna dem så mycket, jag vet inte.
Eller? Alltså jag skulle ju sakna Labour. Jag skulle ju sakna Labour för att Liberaldemokraterna är ju inte vänster som ju är de som är Brexitpartiet. Och Brexitpartiet är ju någon slags tokvariant av UKIP och är högerpopulister och bara galna. Och liksom tänk en politik, alltså med first past the post som de har, att liksom enmansvalkretsar och den som får flest röster vinner, så kommer du till en punkt när ditt parti kan utraderas fullständigt i en valrörelse. Och det hände ju i till exempel Kanada, så har det ju tidigare hänt att liksom tidigare regeringspartier har utraderats. Och det skulle kunna hända att Labour skulle kunna utraderas på en sån här fråga. Det är inte alls omöjligt. Men vad kommer istället? Jo, då kommer ju liksom, ja, det kan ju vara ännu värre. En läget nu. Tänk ett parlament dominerat av Brexitpartiet och Liberaldemokraterna.
Det blir spännande.
Ja, men de har åsikter om Brexit liksom.
Inte så stor risk för det kanske.
Nej, det är inte så stor risk, men
antal
skräckscenarier.
Måste ju ändå administrera resten av landet. Allt som Susanne säger, allt kan inte handla om Brexit.
Om inte splittras.
Nej, om man skulle säga att även om Labours medlemmar är för EU, så är ju Labours väljare ganska hälften och hälften.
Jag pratade med en Labour-strateg för ett tag sedan som satt och sa det att de hade såna marginal seats, vilka marginella valkretsar de kan vinna. I alla marginella valkretsar i hela England, så i de som Labour kunde ta i ett val, så var Brexit i majoritet. Så att deras enda chans att vinna ett nationellt val var att vara Brexit. Mm. Och så det sa de, det var liksom deras förklaring till att de inte kan ändra sig. Så det är inte bara att Corbyn tycker så, utan det är också liksom en djup strategisk fråga för dem.
Sen har vi det special relationship mellan USA och England som nu då kommer upprätthållas av då Boris Johnson och Donald Trump. Vad betyder det för världen, tror ni? Alltså...
Det är som Thatcher och Reagan fast tokiga liksom.
Ja, men för
då
USA
blev det nyliberal revolution som vi fortfarande lever med sviten efter. Liksom. Vad herregud, vad kan det här ställa till?
Så hemskt var det inte. Men två män med konstiga frisyrer.
Ja, det blir ju definitivt. Jag tänker USA liksom backar ur nästan alla internationella samarbeten. Kommer England ta efter eller vad?
Inte med meningen.
Vad menar du?
Alltså jag menar att de kommer ju kanske råka avbryta alla relationer om det blir Brexit utan ett avtal. Men,
står de
men
där?
Det blir ju mer hoppsan hejsan i så fall. Inte lika aggressivt och en i taget.
Nej.
Utan då blir det tjuff, allt på en gång.
Ja, det är nästan så Trump skulle bli avundsjuk antagligen.
Ja.
Alexander Hugg, så är man ute.
Ja, men tänk om Trump blir omvald. Och så sitter Boris Johnson där. Och så sitter Boris Johnson där i några år. Alltså det blir Thatcher, Reagan igen.
Fast de här är ju inte nyliberala.
Nej, det är högerpopulism liksom. Men det är klart att det kan sätta avtryck för 20-30 år framåt i världen. Men det är ju helt möjligt.
Men det gör ju vilken politiker överens, vem den är.
Jo, fast det
är ju inte så att vissa gör avtryck 20-30-40 år framöver och några inte alls. Det är ju väldigt synd om de här då som inte gör avtryck alls.
Extremister. Det är två lika extremister på var sida Atlanten. Det är ganska om vi tänker liksom, hotet är ju inte heller bara mot liksom frihandel och sånt där i världen. Det är ju ett hot mot det också. Men om man tar Kinas ökning och den utmaning det ger demokratiskt på alla sätt, alltså det kan ju vara enormt jobbigt.
Boris Johnson är väl i och för sig motsatsen till en extremist. Alltså det går inte att vara extrem och feg på en gång.
Nej.
Och Boris Johnson är väldigt feg. Alltså han ändrar sig hela tiden ut
och
efter
opinionen. Han är ganska tom liksom.
Ja, han är väldigt tom skulle jag säga. Expertens utlåtande. Nej men han har ju bytt,
du är här som expert.
Ja, han har ju bytt åsikt hela tiden.
Ja, han är helt enkelt en Winston Churchill.
Ja, men Boris Johnson gör det på ett mer cyniskt sätt tror jag. Jag tror att han tänker mer på riktigt att så här, nu är det här som går hem. Alltså han hade ju skrivit, när han skulle ta ställning
så skrev han två.
Jaha, spoiler det jag skulle säga.
Mm.
Han har skrivit två krönikor till Telegraph där han skulle en för och en emot Brexit här. Och liksom bestämde i sista minuten vilken han skulle ta.
Mm. Fast jag tror att det är kärngrejen hos populister. Det är just att de byter åsikt efter det vinden blåser. Mm. Och nu har vi två populister här, en på varsida Atlanten kan vi ha. Vi har en nationalistisk våg som blåser över världen. Vi har liksom ett läge som är en perfekt storm för att allt skulle gå åt skogen. Mm. Och just då kliver in två clowner i världspolitikens mitt. Alltså det, jag
får ju tänka på att de som väljer dem kanske inte tycker att de är clowner. Det är ju det som man måste sätta sig in i deras situation. Det är ungefär som regeringsbildningen. Hon kommer aldrig ändra sig. Och då kan man tycka att det är helt orimligt. Men
fast tänk klimatfrågan. Alltså vi har, FN säger att vi har 10 år på oss innan klimatet går under. Tänk om Donald Trump och Boris Johnson dominerar de 10 åren.
Möjligen kanske.
Alltså, det är liksom ett scenario vi sitter för som, jag menar, det är
men
på riktigt ganska
scary. Men eftersom han har ändrat sig
scary.
Så många gånger som vi hörde här så kan han ju precis ändra sig om precis vad som helst. Så att jag tycker att alla som hör här ska läsa de här böckerna han har skrivit om Winston Churchill, därför att jag tror att han är Winston Churchill och har råd och tycker sig vara en person som är så han kanske är lite för stort ego så att säga. Det är därför han blir fascinerande.
Lite stort verkar det vara, ja.
Så att han kanske redan tror att han är Winston Churchill och att vi andra bara inte förstår.
Vi ska börja avrunda här. Det här också ska jag säga är den sista åsiktskorridoren för säsongen. Men politiken dör ju inte riktigt, som jag har nämnt flera gånger, så är det Almedalen. Almedalsveckan inleds på söndag. Ska ni dit?
Ja.
Nej.
2 av 3 ska dit. Om jag säger så här, ett utspel som ni hoppas på, vad vill ni höra från valfritt parti? Vad hoppas ni på under Almedalsveckan?
Något som inte är symbolpolitik utan några riktiga reformer, som kanske en bred skattereform eller kanske...
Från dina moderater
ändring,
då, eller?
Ja, kanske moderater eller... Ja, absolut skulle man ju allra helst vilja ha en allians, ett utspel som visar på en förändring i föräldraförsäkringen. Ja, men om jag får drömma lite.
Ja, okej, men det får man göra här. Susanna, har du någon dröm?
Jag vill ha något snällt utspel. Jag tycker det får vara slut på alla piskor som jag sa i början. Någon riktigt, riktigt snäll politik.
Okej, något särskilt område?
Nej, det kan vara vad som helst. Bara är snällt.
Bara snällt lite. Och göra folk glada.
Mm, exakt.
Mm. Okej, Anders?
Jag skulle vilja att Magdalena Andersson följer upp den här analysen som Finansdepartementet gjorde för ett par veckor sedan om att det saknas 90 miljarder i välfärden och lovar att leverera de 90 miljarderna och också berättar hur man ska finansiera det. Mm. Helst med en redigt höjd kapitalbeskattning på något sätt, men också att man överhuvudtaget svarar på frågan. Det här är liksom det centrala behovet i svensk politik och det är liksom riktig politik, riktiga pengar. Det skulle jag vilja se. 90 miljarder önskar jag mig. Mm.
För är man riktigt cynisk så skulle man ju kunna tro att hon säger det där med 90 miljarder för att hon ska i budgetförhandla med Centern och Liberalerna. Man skulle ju kunna tänka sig det, så hon inte kan behöva sänka skatten.
Vi kommer att få återkomma till det efter sommaren. Nu var det sagt sista gången för idag, för i år, nej, för säsongen. Vi är tillbaka efter sommaren, någon gång i augusti skulle jag tro att vi är på banan igen. Då kommer vi prata budgetförhandlingar, vi kommer prata om hur det går för Sabuni. Kommit några mätningar vi kan titta på kanske, det blir
och
spännande att se.
Boris Johnson.
Boris Johnson,
ja. Precis, vi får se. Det blir en spännande höst. Tack så mycket för den här gången, Ulrika Stenström, Susanna Kierkegaard, Anders Lindberg.
Tackar.
Och ha en trevlig sommar allihop.
Trevlig sommar.
Mm. Hej då.
Hej då.
Hej då. Hej då.